Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Podplay.
Allting började med att Laila Bagge kom i taxi hit utanför Sankt Jakobskyrkan i centrala Stockholm tillsammans med sin brudtärna och son. Och sen rullade det bara på. Kändisarna droppade in en efter en efter en.
Ja, jag är extremt laddad för bröllop. Det ska bli helt magiskt, tror jag.
Du är väldigt klädd i svart, kan vi konstatera. Är det tema?
Vi ska faktiskt göra en liten dansintro.
I kyrkan?
Ja. Det var Lailas idé. Och det som bruden ville ha, det får hon. Eller hur? Är det inte så?
Absolut.
Hej.
Du har ju som sagt lite problem att gå, men du ser väldigt tjusig ut.
Mm, tusen tack. Jag är grymt nöjd över att vara klädd i Brothers när det är ett MQ-bröllop.
Och ändå vast, Peter Jihde.
Mycket vast. Han är inte den som är den orolig för att hamna i klammer med reklamrättvisan. Det där var en liten teaser vad som komma skall i dagens lilla lördag. Nu kör vi! Woo! I dagens lilla lördag så fortsätter vi inledningsvis på temat bröllop. Och det här beror ju på, dels för att det är väldigt kul att prata om bröllop.
Kan det ha någonting med din gamla grej att göra från förra veckan?
Gamla grej?
Ja, din gamla. Det är ständigt aktuella. Du vet så här, man checkar, du vet, när Hänt Extra ringer en gång per år. Och checkar in. Och bara vill kolla om det har hänt något nytt. Då ringer man dig och frågar om så här. Har det hänt någonting på bröllopsfronten år 8?
Ja, det är jag. Och ja? det är lite min smogel.
Smigel,
vet du? Smogel. Alla vet ju att Laila Bagge och Niklas Wahlgrens kärlekssaga slutade bittert.
Yes.
Niklas var inte nöjd med att bli dumpad. Och var det inte han som gick ut i pressen och faktiskt erkände att det var hans gnäll och så här daddande uppmärksamhetstörst som hade gjort att hon tröttnade? Han klarade liksom inte av en stark självständig tjej. Det är min tolkning av det här. Du då?
Men jag måste ju säga att jag är ju ändå chockad att han gick med på att erkänna sig som en liten man. Med tanke på att han då hade strukit över tatueringen på Lailas son på armen. Liam, och liksom bara varit såhär, nej, det var bara liksom hittat på olika ursäkter, varför, om varför och sådär. Ja. Så helt plötsligt så bara ändrade han strategi, för jag antar att han fick en del skit.
Ja, det är klart han fick.
Ja, och då liksom erkände sig som en gnällis. Det måste man ju ändå säga. Det sitter ju långt inne hos en gnällis att erkänna sig som en gnällis.
Aulera Pass erkände sig också nu som en gnällis senaste tiden, att när Nomi och han skilde sig. Att han hade svårt. Han tyckte hon att hennes karriär tog för mycket av deras tid.
Men jag då? Det var ju jag som var stjärnan i den här relationen.
Och så slutade det med något annat.
Ja.
Anledningen till att jag vill prata om det här är ju dels av egoistiska skäl.
Såklart.
Och dels att jag tycker att det är en rolig tidskapsel att prata om sponsrade bröllop. Vilket var inte särskilt vanligt 2010 i Sverige.
Nej, inte i Sverige. Sen,
Tack för råden jag har fått.
Ja, har du lärt dig någonting om dig själv eller andra?
De har varit enhälliga. Inte till min favör.
Alltså dilemma som är ett ultimatum. Både till de som inte tycker som du och också till potentiell brudgum.
Nej, det blev inte mycket förståelse inför det.
Ändå spännande. Mm. Hela Sveriges mest sympatiska lilla Ann Söderlund fick gå på näsan.
Aj, men missade man inte. Storvaden. Nej, men de som har skickat då DM och svarat tycker att så här, ja, det är väl inte så mycket att göra om han inte vill ha ett stort bröllop. Då får ni väl gifta er lite då.
Ja.
Så då tänker jag att det är väl så det får bli då.
Ja, och då öppnade du boxen till denna memory lane alltså.
Precis, men vet du varför jag också har kommit fram till att det ändå är det bästa? Att vi gifter oss...
Vänta, du har kommit fram?
Precis.
Okej, ja, fortsätt. Hold my beer.
Nej, men du vet ju när man har varit på Bridezillas bröllop. Mm. Där männen bara mår dåligt. Mm. Det blir ju aldrig särskilt härlig kärleksfull stämning.
Ja, det kan, allt från liksom folk rider in till liksom skrider in regisserat.
Till glider
in. Ja, till glider in. Olika knasiga entréer, det har vi varit med om.
Ja, det har vi. Och det finns ju fortfarande kvar i vårt bröllops-DNA att vi kvinnor vill ha det där vita, fluffiga. Vi vill vara liksom uppmärksammade. Och jag har också lagt in en liten åldersnojegrej på det här.
Jaha.
Mm, för att vi gifter oss ju senare idag och vi gifter oss ju ofta en gång till.
Alltså ni gifter inte du och Mattias utan nej. Människan.
Precis, människan. Och jag menar, när man är runt 25 då är man ju uppe i sin snurra att man är odödlig, man är skitsnygg. Man,
ja, livet har inte många fler nyanser än svart och vitt.
Nej, absolut
inte. Det finns inga gråskador.
Nej, det är härligt och jobbigt såklart. Och ens kompisar tycker att det här är det största som har hänt. Sen om man gifter sig 15-20 år senare så är det lite gäspning. Och då är det här ett sätt att ånyo få stå oskuldsfull brud och få attentione.
Attentione?
Inte ens det gav ni mig. Inte ens det.
Det är vårt fel. Ja.
Nej, men hur som helst så tycker jag att det är ganska intressant för att det är ju väldigt spännande att få ta del av någons bröllop sådär. Jag kanske inte tyckte att det var... Nej. Jag tyckte att det var kul med Lailas och Niklas för att det blev sådana skriverier i tidningarna.
Nej, men alltså vi hade ju aldrig sett något liknande i Sverige. Till att börja med så var det här en 100% offentlig kärlekssaga från start till mål. Alltså Laila Bagges rumpa från Let's Dance, det var ju en av Sveriges mest klickade artiklar i år efter år efter år. Och de kör fortfarande den ibland som en bumper som fortfarande är en otrolig inkastare till den artikel om hur deras kärlekssaga började. De började alltså som de dansade ju inte med varandra. De hade olika partners i Let's Dance men blev då under programmets gång förälskade. Det var ju det knulligaste året i Let's Dance historia. Det var ju då det året alla låg med alla.
Ja, så nu har det varit lite lugnt tycker jag.
Ja, då är det någon av där rensat tror jag.
Ja, men
det är ju ofta så med såna här, den typen av program. Både du och jag som har jobbat bakom kameran i många år vet ju liksom att så här, det stora dramat sker egentligen bakom kulisserna. Mm. Det vet vi ju.
Om vi ska dra historien snabbt så köpte ju Expressen bröllopet. Vilket gjorde att de fick inte gå in tillsammans i kyrkan. Laila hade inte bröllopsklänningen på sig. De gick inte ut tillsammans. Expressen var där under bröllopsmiddagen, under dansen och filmade. Och de fick gå ut typ.
Ja, det var ett 100% regisserat bröllop.
Ja, ja.
Och allt var sponsrat.
Allt. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som var där, det måste du också ha haft. Och till och med bordsplaceringsskylten så var den sponsrad då.
Typ expertfoto.
Ja, men det var någon telefon, liksom, abonnemangskedja. Och sen när man gick fick man då med sig en påse med sponsrade grejer. Och det är väldigt roligt att Peter Jihde sätter fingret på det direkt.
Ja.
Grymt nöjd över att vara klädd i Brothers när det är ett MQ-bröllop.
Det här var i och för sig inte det första sponsrade bröllopet, men det kanske var det första sponsrade bröllop med lite kräddiga människor, om jag får säga så, inom situationstecken.
Jaha, ja, för Magdalena Graf och Runar också har kört liksom på sponsbröllop. Men det här var ju ändå i sin linda, så det var ju liksom att så här, det stod feta loggor hitan och ditan liksom, runt omkring.
Det var väl det att det var inte jättesnyggt gjort.
Nej, skit som är snyggt gjort. För jag menar såhär, Kinsas bröllop är 100% sponsrat och så vidare, och det är ju, men här liksom presenterades det mycket snyggare, smartare. Vi ska förut ta om Margot Ditts bröllop med Jakob, och också supersponsrat. Allt från liksom herrgård till vilka kläder som brudtärnorna hade på sig, till morgonrockarna, till goodiebagsen. Alltså allt är ju sponsrat. Men sen så var ju inte Lailas paketering och Niklas paketering utav det här bröllopet så smakfull.
Nej, men det var ju för att
det var ju begynnelsen.
Ja,
nu har ingen aning.
Nej, nu vet man ju knappt inte vad som är sponsrat, så man tar ju bara för givet.
Ja.
Ja. Men då fick jag då höra att de hade sålt det till Expressen för mellan 50 och 60 000 kronor. Och då kan vi jämföra det lite då, tycker jag är kul, med OK Magazine som köpte då Ashton Kutchers och Demi Moores bröllop för 3 miljoner dollar, som var då cirka 22 miljoner kronor. Då kan jag fatta. Om någon sa så här till mig, du får liksom 20 millar för att vi får vara med på ditt bröllop. Men då kan man väl skänka typ 15 till välgörande ändamål, och sen kan man garva liksom hela vägen till banken. Men vet du vad, Runar och Jessica Karlsson, de fick ju då 2008 en okänd summa pengar och bröllopsresan till Bali betalt. Det behövdes inte så mycket på det gamla glada 2008-10-talet.
Nej, och då tyckte man ju också att Brad och Angelinas bröllop var det dyraste in mankind.
Mm.
De fick alltså 5 miljoner dollar för de där bilderna.
De var i och för sig helt jävla makade. Kom du ihåg att barnen hade rita teckningar då som var broderade på hennes klänning?
Ja, men mitt favoritbröllop är fortfarande Kate Moss. Alltså, herregud.
Ja, det är faktiskt en grej till på hjärtat som går lite i det här spåret, om man ska säga. Så lite amerikansk musik, tack Marco. Ja, nu när vi ändå är inne på bröllop, eller ja, lite vitt begrepp då. Så har du hört talas om The Pence Rule?
Nej, berätta.
Ja, vicepresidenten Mike Pence.
Ja.
Som också har varit lite het luften senaste tiden.
Menar du mitt emellan björnmän och demokratisk kapitulation?
Kan vi säga att hans bitch-stil inte ledde någon vart? Inte till något presidentkandidatur 2024?
Nej, han har ju också varit tvungen nu, tror jag, rent strategiskt att hålla sig långt borta ifrån Trump för att så här, markera att så här, jag står inte för vad han säger.
Men han är ju verkligen var som den så här eftergivna frun under alla resor och alla uttalanden. Så här, men egentligen menade han det här. Han har verkligen varit en hunsad fru. Ja, men i efterdyningarna av MeToo så har ju många företag såklart så här, ja, men sett över hur de manliga chefer, eller inte så chefer, hur de har betett sig då mot de kvinnliga anställda hit och dit. Det här har ju också lett till att det eviga snacket, man vågar inte ens säga hej till brudarna längre. Där du och jag har kommit fram till att så här, är man bara schysst kille, är man alltid en schysst kille, då behöver man inte ha någonting att oroa sig för.
Precis.
Precis. Hur som helst så, du visste du vad The Pence Rule var?
Nej, fortfarande inte.
Precis. Den har också kallats, den har ju då övertagits eller översatts från en liknande rule då från Billy Graham, som kallas Billy Graham Rule. Och det går alltså ut på att Mike Pence och hans fru har då bestämt att han ska aldrig vara ensam då med någon av de andra, liksom,
det andra könet.
Precis.
Men vänta, han får alltså inte gå på middag själv.
Precis. Och om han, President Mike Pence says that he avoids any appearance of impropriety by never dining or having drinks alone with a woman other than his wife. Han är aldrig ensam med då en kvinna the opposite sex, utan att då ha liksom, vad ska man säga, ett förkläde för. Och det här är ju lite vad ska jag säga, kölvattnet av att samma dag som han, Mike Pence då, som är väldigt katolsk och hans fru också, skulle svära då vicepresident Eden, så kom ju hela den här spyan då, offentliga spyan av alla kvinnor som då anklagade Trump för sexuella övergrepp. Och det var också då den här klippet kom fram. Grab them by the pussy.
Ja.
Jag tycker vi lyssnar på det. Det var länge sedan.
Vad länge sedan fick jag
grabba. Ja, vi piska upp lite stämning här.
I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just click. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy. I can do anything.
Grab them by the pussy. Men jag fattar ju att det är liksom att den negativa delen är att det är svårt för kvinnor då att ha någon form av mentorskap eller socialisera med det andra könet eller ja, men vad ska man säga?
Det här är ju ett kyskhetsdriv.
Precis.
Det är otroligt liksom.
Men samtidigt kan jag tycka att det är ganska respektfullt. Alltså, det här ligger såklart i religiösa värderingar. De är katolska, så det har ju inte ens med kristna värderingar att göra. Men jag menar, muslimer, ortodoxa judar, det är inte så här bara Mike Pence som är...
Nej, det handlar inte bara om Mike Pence.
Nej, jag fattar, men jag menar så här, 54% av alla kvinnor i USA tycker att det här är självklart.
Ja,
att
och de
män.
Är svinkristna.
Och också the other way around. Men samtidigt kan jag tycka att det finns något lite fint i det. Att han då, kärlek till henne och respekt, så tänker han så här: nej, jag utsätter mig inte för det här då, för då riskerar jag allt. Nej, jag säger inte att jag kanske skulle valt att göra så här, eller att jag har gjort det.
Tänk att du skulle ha Mattias gående med dig exakt hela tiden, varje gång du ska på möte med en...
Jag har ju det.
Med en man. Det här handlar ju inte om någonting med henne. Det här är århundradets omskrivning. Det här handlar ju bara om honom. Ett, att han så här inte litar på sig själv i samband med alkohol när han ska interagera med ett annat kön. För att då kanske han vill klämma lite. Och då är det mycket bättre att hon finns i rummet som kan barnvakta honom. Nummer två, att han inte skulle typ exempelvis kunna träffa en amerikansk kvinnlig journalist utan henne i rummet. För då kanske han skulle bli sugen på att antasta henne också.
Men hon, det behöver ju inte alltid vara, hon behöver ju inte vara med under intervjuer och liknande. Hon är ju bara med på middagarna.
Ja, men alltså, det är helt sinnessjukt. För det handlar ju inte om kön här. Det handlar om alkohol. Och det handlar om extremt omskrivet kvinnoförtryck. Det här är så, alltså det är så sjukt, för att allt som är progressivt i samhället, som driver samhället framåt, det står och hålls tillbaka i två jävla hängslen utav liksom religion och liksom tradition. Alltså vi kommer ingenstans, för att det liksom i tågvagnen bakom sitter liksom hela religionspaketet och liksom håller tillbaka oss.
Jo, jag fattar.
Men det här är så jävla sinnessjukt. Jag är så provocerad av det.
Nej, men om du ställer dig en bit ifrån och inte ser religiösa, utan bara så här av respekt. Alltså, vi har kämpat liksom i typ... Fan, de har ju kämpat liksom hårt för att nå dit de ska. Och hon har kanske stått lite bakom hiten och ditan. Ja, men... Det finns ju en film där som är ihopklippt, där han står och kladdar lite hiten och ditan, både på så här tonårstjejer och att han har en tendens att han ska stå lite nära.
Jaha, han kanske har vikingafingrar så.
Han kanske är väldigt långa spetiska fingrar.
Nej, men kom inte ihåg det, vad han jävla fackpampen som sa att han hade vikingasjukan. Och därför han kladdade på. Det är kanske det Mike Pence har.
Det tror jag också.
Ja. Men hon barnvaktar ju honom. Det går inte att säga på något annat sätt. Sen kan du omskriva det till religion och vördnad och respekt och allt vad fan det heter. Men det är ju bara ett jävla förkläde. Det här är ju helt sinnessjukt.
Jo, jag fattar. Men man kan heller inte jämföra Sverige och USA.
Nej, men det är klart att man inte kan. För vi har inte deras kristna värderingar eller religiösa insikter.
Jag tycker att det är ganska smart. Men det...
Ja, du menar alltså att så här, du skulle inte kunna få gå på en fest utan Mattias? Så men, det finns andra män i lokalen.
Men att jag och Mattias går och så här, drar en panna vin hemma hos dig och Joa kanske inte liksom kommer äventyra hela framtiden
livet
att skriva sin historieböckerna.
Det är två par möten, men jag menar så här, om Mattias går på ett mingel skulle inte du kunna lämna honom där?
Nej. Men jag vill också som avslutning på, nej, men alltså, på den här debatten vill jag bara gå tillbaka till prins Bertil.
Ja,
som under 32 år då inte officiellt fick vara kär eller älska prinsessan Linja.
Hur hänger det här ihop?
Jo, för att deras rule, Bertil rule, gick ut på att han gick med på vad som helst inför pressen. Han berättade om allting, han krökade med reportrarna, han bla bla bla. Bara ingen skrev om det här.
Okej. Okay.
Det var inte särskilt respektfullt. Eller en ursäkt för att han skulle få sitta och kröka på nätet.
Nej, men vadå?
Utan han att du ska knyta feministsnörlivet.
Nej, absolut inte.
Och då har det sittet, tuttarna väljer ut. Så menar jag bara att jag skulle faktiskt välkomna lite mer Mike Pence rules.
Nej, men vad fan, Ann. Nu håller jag fram på...
Behöver inte vara så drastiska. Men jag tycker att många män skulle må jävligt bra av en och annan Mike Pence rule.
Mm.
Men lyssna nu här till exempel. Jag tror att det här är en uppgörelse också lite med mig själv. Att jag alltid har varit den förstående kossan. Som så här, suttit där hemma och ingen fara, kom hem du, du vill festa hela natten. Jag sitter hem, det är nyfödd. Och sen när du kommer hem, då är det klart att du ska få lite sex också. Med den där andedräkten så fick man spy nästan. Men ingen fara, så det har varit i alla tider, karasloken min.
Och vad tog jag då med?
Ja, men du vet, både du och jag har ju varit på middagen där killen eller mannen av sympati för den gravida kvinnan sagt såhär, nej, jag dricker inte under de här månaderna för jag tycker det känns schysst. Och sen har de gått vid 10 och där man har suttit och siggat och dragit någon drink och liksom, fan vad tönt, jävla kärring, regeringen, bla bla bla. Det är inte heller systerligt syster. Jag har varit avundsjuk, tror jag. Jag är avundsjuk.
Ja, nej, men alltså, jag tycker att problemet med vår generation, Ann, vi som är liksom plus 40, födda 70-talister, vi står ju liksom direkt i ett paradigmskifte mellan två generationer. Vi har ju hela tiden haft män och alkohol att stötta mot. Alltså liksom hela min uppväxt har ju handlat om mitt förhållande till alkohol. Om man ska ta en glas, om man är med i gänget, om man inte är med i gänget, om man är en tönt, om man är cool. Hur cool man är, hur gränslös man är, hur knäpp man är.
Det har inte kunnat gå att stå emot, även om man har försökt i stort sett.
Precis. Och sen kom liksom nästa generation som var så här, har inte alkohol, man, män eller makt att studsa mot.
Mm.
Och han bara så här, nej men vi har valt att inte dricka. Vi dricker överhuvudtaget inte, vi har skitkul ändå. Vi knarkar ibland. Fuck it, det är nice för oss men vi behöver inte så mycket mer. Vi yogar och liksom dricker gröna juicer och mår bra.
Ja, och det här är en sån generationskrock för mig hemma i min familj nu. Ja. Med mina söner. Och jag tycker så här, jag hör mig själv. Dels kan jag inte helt avfärda att jag tycker att de är lite så här... Men du vet,
woke.
Ja, verkligen. Så man bara tar bort den där pinnen nu. Vill du hångla med den där tjejen, gör det. Det kanske inte behöver vara hela världen. Du är också 18 år, du kan ha lite kul. De är liksom som så här utbildade, själsklara 50-plussare.
Ja.
Och det studsade jag mot männa mina pojkar igår. När jag liksom, han blev skitsup med mig. Så här, men låt mig vara. Han tycker då inte att han kan göra X-grej med X-tjej. För att han känner, men tänk om jag sårar henne och... Tänk om det blir liten och daftar, jag bara, men skriv en avhandling. Eller också så bara hångla ni lite. Så det är both ways tycker jag.
Den här generationen har gjort det väldigt svårt för sig. För de måste analysera allting. Det som tillhör ungdomen egentligen är att den ska kunna vara väldigt svart och vit. Och vi som har blivit lite äldre och ser de gråskalorna i de här nyanserna. Liksom. Men den nya ungdomen har ju egentligen bara gråskalor och ingenting som är svart eller vitt.
Men grupptrycket gjorde att vi liksom inte ens tänkte att det fanns några alternativ. Jag tänkte inte när jag satt över 50 kvällen i rad på så här öluffen att jag kunde säga så här, men vet ni, jag går hem och lägger mig. För då var man ju en svikare. För att man inte så här krökade till 5 på morgonen.
Ja, men det handlade ju om att så här...
Vad fick jag ut av det? Apropå det vi pratade om i förra avsnittet, så här, wasta livet lite.
Ja.
Ja, jag har wastat så många år på boset. Jag skulle göra om det. Jag skulle aldrig dricka så mycket.
Jag med. Och liksom så här, trott att så här, det var så man behövde hänga för att bli cool på jobbet eller i skolan eller bland killar eller i någon form av så här, bevisa vem man var i någon form av hierarki bland tjejer etc.
Sånt jävla grupptryck. Kom du ihåg så här, de som jobbade på reklambyråer klockan 12. Då kom den lilla
vagnen
med spriten. Och liksom, om man inte satt så krökade då med sina chefer, då fick man ju i stort sett kicka.
Precis. Alltså jag jobbade på reklambyrå 98 till 2000.
Aha.
Och då var ju den stora eventet på veckan när jag gick och handlade fredagsvin. Och det gjorde jag ju på lunchen och sen dukade jag upp där till klockan 2. Och då hade jag köpt liksom en ostbuffé och liksom frukt och allt möjligt och hur mycket fina viner och bärs som helst. Alltså vi pratar att jag brände alltså 3000 kronor i veckan på fredagsvin.
Mm.
Och då började folk ta ett glas vin klockan 2 på jobbet.
Mm.
Och sen var ju folk packade vid 6. Så att så här,
när vi gick hem till sin familj, mysigt.
Ja, antingen det, eller så gick vi ut. Mm. Och var dyngraka vid 10. Mm. Alltså, herregud, jag är 1,53 och väger liksom 50 kilo. Alltså.
Men du kände ju inte att det var aktuellt att du sa så här, men vet du, jag är inte med på fredagsvintern för jag tänkte gå och träna och så här. Nej. Men det var ju så bra. Nej, men det var ju inte
22 eller 23 år. Alltså,
det men här då var ju du ute.
Ja.
In the social club liksom.
Exakt.
Då hade du klättrat bort. För fan vad det var mycket press på honom. Det var så här, sexuell press. Man var liksom en bimbo med en tuta i handen.
Gud ja. Nej, men, och jag kollade om på Bridget Jones nu under julledigheten och ser liksom hur drängfulla de är. Hur de är så nerkrökade hela tiden. Och jag kollade också om på Sex and the City nu.
Ja, ja.
Ja, men jag kollade om på säsong 4 och säsong 5 nu under julledigheten. Det är de som är bäst. Det går inte
vilka, att komma ifrån. Vilka...
Nej, men det är ju dels hennes liksom, det är precis tagit slut med Big i säsong 4.
Ah.
Och det är lite on and off där. Och sen så träffar hon Aiden, gör slut med honom och on and off. Och sen så avslutas egentligen säsong 5 med att hon typ träffar Big igen. Och lämnar Aiden för andra gången. Superdumt.
Det tyckte man ju inte då.
Nej, det tyckte man det var så bra att hon skulle välja den där stora maktmannen som bara ville ha henne när han ville ha henne och inte när hon ville ha honom. Nej, men och nu kommer ju Sex and the City tillbaka. Det är ju så sjukt spännande. Vad men, vet vi alltså?
Nej, men jag vet jättelite. Jag kände faktiskt lite så här, nej, inte. En gång till kände jag.
Nej, och jag kände precis tvärtom. And just like that liksom. Mm.
Det enda jag vet i stort sett är att Kim Cattrall inte ska vara med och man har inte sagt varför och det ska handla om nu när de är så här 50 plus. Eftersom nu låter det väldigt spännande helt plötsligt.
Exakt. Ja. Livet hur de förhåller sig till att vara 50 plus. Ja. För du vet ju, nu har ju också både då Cynthia Nixons karaktär, alltså Miranda, och Charlotte har ju barn. Och har döttrar. Och hur de liksom har tagit sig an Me Too. Alltså jag tycker det här är så spännande. Är covid och liksom hur världen ser ut. Alltså tolkat från, för mycket av det du och jag pratar om i podden, det kommer ju de också upplevt.
Ja,
att,
vi,
att det är ju faktiskt en väldigt intressant kvinnogeneration det här, 50-plussarna. Som också har levt med den gamla strukturen och får anamma det nya. Hur väl anpassad man är i det här. För det är ju inte en helt lätt transaktion. För det är någon som är 25 och inte har något att studsa mot. Det är klart att det är superlätt. Men för oss som har någonting att studsa mot och förhålla oss till. Vi har Luther, vi har mannen som vi hela tiden jämför oss med. Eller ska runda eller kliva över under etc. Det finns ett förhållningssätt som är så sjukt spännande i det här. Jag är så pepp på det här så att jag håller på att svimma.
Men jävligt spännande. Och säga vad man vill om
jag tänker ju att hela den här grejen med Cynthia...
Du verkar väldigt upphetsad.
Ja, men jag tänker hela Kim Cattrall-grejen är stagead. För att hon ska göra en entré i typ avsnitt 6.
Aha.
Ja.
Men började inte hon och Sara Jessica
de började bråka? Ja, men det är för flera år sedan. Så tänker jag så här, vad gör Kim Cattrall idag? Inte supermycket.
Hon gör lite någon... seriösa grejer. Liksom.
Ja, hon gör någon roll då och då. Hon kanske inte vill göra mer. Hon är trots allt 64 år.
Mm.
Men jag tänker att så här, hon kommer dyka upp i typ säsong, eller avsnitt 6. Mm. Bara kliva in sådär. Så man typ så där skriker. Och sen kommer de använda en brunhyad kvinna för att vara mer inkluderande. Alltså som på något sätt finns med i den här gruppen på något sätt.
Ja, mycket kan man ju anklaga 90-talsscena för. Men inte för att vara inkluderande.
Det kan man verkligen inte göra.
Apropå inkluderande så hetsringde du mig häromdagen mitt under läggning och sen när jag inte svarade så skrev du svara skata och om du och jag någonsin skulle hamna i tredje världskriget och jag skulle sitta undercover i en liten underjordisk håla, då skulle jag veta att om du skickade skata, då är det viktigt.
Det är vårt kodord för akut.
Det är bra. Ja.
Svara skata.
Svara skata. Det är också poddens namn. Nej, men sen visade det sig att du hade väldigt spännande uppgifter om din bakgrund. Berätta lite.
Ja, jag är ju som sagt adopterad från Indien. Jag ska försöka dra det här så kort som möjligt. Jag född 1978 och hittades på en gata utanför ett sjukhus i staden Kottayam. Jag hamnade aldrig på barnhem utan det var nämligen så att sjukhuset tog hand om mig. De anställde en amma som blev min surrogatmamma i 2,5 års tid.
Jag vet, du har sagt det förut och jag har bara låtit fladdra förbi med örnens vingar. Men det låter bara lite så här, var det någon kunglighet eller var det extra? Är det vanligt att man gör så?
Alltså både och skulle jag säga. Det var jag och sen så är det två killar vet jag, som är adopterad 1982. Jag adopterades 1980. Och en kille är 1982, en kille 1984. Den ena bor i Frankrike, den andra bor i Holland. Det är det jag vet utav den informationen jag har fått fram under åren. Men tydligen så är det ganska vanligt just i så här Kerala i alla fall. Att man gör på det här sättet. Det är en jätte liksom konservativ stat. Kommunistiskt självvalt styre. Djupt troende. Man får inte använda preventivmedel. Man får inte liksom ha utomäktenskapliga relationer såklart. Speciellt liksom 70-talet. Det hänger ihop med tidigare delen av seklet. Liksom. Och uppenbarligen så har ju min mamma då blivit gravid med min pappa. Och det här barnet, det vill säga jag, har fötts hemma vid. När jag kommer ner till Indien 2005, som jag är nere och återbesökt, då får jag reda på att det här har alltid varit liksom en setup mellan min mamma, sjukhuset och en grupp nunnor som jobbar på sjukhuset men också har ett kloster precis bredvid. Kerala är också en kristen stat, så att de är katolska, ganska stor del av befolkningen. Jag vet ju inte så mycket om någonting förutom att han som har kallat mig för Anita heter Jacob i efternamn. Och han är någon överläkare på sjukhuset. Jag skulle komma till Sverige egentligen 1979. Men min adoption avbröts på grund av att ett brittiskt indiskt par hade gjort anspråk på mig och inlett en rättsprocess mot sjukhuset eller Dr. George Jacob. För de ville att jag ha mig till England. Mina föräldrar som skulle komma ner och hämta mig 1979, deras visum blev frysta. Liksom, så de får inte åka ner. Och det tar alltså 1,5 år innan den här rättegången är klar. Och då sövs jag på natten och verkligen flygs till Sverige. Här får jag reda på utav min mamma att jag inte får åka tillbaka till Indien innan jag har fyllt 18 år. För då kan man behålla mig. Så antagligen så har de inte ens hunnit överklaga utan de har bara forslat ut mig därifrån. Så jag vaknar i princip på Arlanda. Och det är första gången jag träffar mina föräldrar. Så det är ju såklart ett trauma för mig. Som tur är så kommer inte jag ihåg någonting utav det här. Men så såg det ut. Hur som helst åker jag tillbaka till Indien 2005 för att försöka hitta den här Dr. Jacob som på något sätt är kopplad till mig. Det är han som döpt mig till Anita. Det är han som vill att jag ska adopteras. Han har bekostat den här rättegången. Det visar sig att det finns en studiefond som löpte ut när jag var 16 år på ungefär 50 000 svenska kronor i Indien som jag skulle ha ifall jag inte trivs och så vidare. Alltså det är mycket som liksom leder till den här Dr. Jacob.
Men du har aldrig tänkt så här, gud vad konstigt. Det här måste vara en släkting eller kanske till och med min pappa.
Det är väl klart att jag har. Så många gånger. Men jag åker i alla fall dit. Men träffar då sjukhusledningen som säger att alla som jobbar på det här sjukhuset och är liksom chef. De får den här titeln. De heter Dr. George Jacob eller George Adams. Så du kan släppa det här. Vi vet inte vem han är så du kan sluta leta. Okej, säger jag. Fan vad deppigt. Och liksom typ åker lite hem moloken. Eller med en väldigt förkortad historia. Inte riktigt så. Och sen så händer ingenting. Jag liksom är som en så här robot i rymden, sitter och skickar ut signaler och bara hoppas på att någon gång kanske jag får en träff någonstans. Liksom. Kan någon svara? Det är som att jag skickar ut en signal. Under ett par år så är jag mejlväxling med nunnorna. Sen tappar vi väl båda kontakten och när jag skriver tillbaka på mejladressen några år senare så bouncear den och jag har ingen ny kontakt. Det är liksom, ja men det är, jag försöker jobba framåt men det händer ingenting. Sen kommer liksom släktforskningsgrenen och sociala medier. Klipp till nu. Så innan sommaren skickade jag in mina prover till liksom Ancestry. DNA-prover. Och förra veckan får jag alltså en träff. Och en ganska bra träff. Så jag får reda på att jag har en kusin som också råkar heta Jacob i efternamn. Så nu är det full rulle här kan jag säga. Jag får återkomma till det här helt enkelt.
Mycket spännande.
Mycket spännande.
På jakt efter den tid som flytt.
Ja, men för mig blir det ju viktigt för att så här, min mamma har demens, min pappa har dött. Det finns inga släktingar i livet. Pappa hade ingen kontakt under 20 år med sin bror och liksom, hela den delen av familjen är liksom borta. Så att det är liksom bara jag kvar.
Mm, jag fattar.
Och mina barn är ju otroligt stolta indier. Så om det inte är viktigt för mig så kommer det vara viktigt för dem i alla fall.
Men det är såklart viktigt. Men jag tänker att det är lite samma närhetsprincip. Men att man själv skulle bara kunna gå till ett arkiv. Eller ringa till en gammal kyrkologga. Och ta reda på väldigt mycket om sitt eget liv. Men eftersom man känner att man har sina rötter här så blir det inte lika exklusivt. Så att jag förstår verkligen att det känns fantastiskt.
Ja men det är ju helt otroligt. Alltså bara att liksom folk från hela världen börjar höra av sig till mig och jag till dem. Och nu ska det sättas upp en videokonferens. Och, ja men du fattar. To be continued.
Låter som ett spännande T-program.
Absolut.
Ja, Anita, det är en grej som jäckar mig sen jag kollade på The Crown, säsong 5. Jag förstod liksom inte hur jävla bra det var när jag såg det. Men nu har jag insett att det är liksom... jag tycker att hela historien börjar liksom bobbla när jag tänker på det. Jag börjar också så här, lite förlåta Charles.
Gud ja. Mm. Nej, men det är ju superjobbig. Kan vi bara konstatera det? Ja, men... Får man säga det är mest förbjudna?
Ja, men det finns ju skäl liksom, till det och allting. Men han är ju mycket mer förlåtande när det gäller kvinnor, så är det ju bara.
Mm.
Men det finns ett ögonblick när han fyller år och hon är på att hon ska gå på toa och sen står i någon sliddrig 90-talsballerinaklänning och dansar på operan.
Mm.
Jag menar inte att hon... Jag menar, hon dansar väl habilt, men det är inte som att du skulle gå ner. Nej, men det är inte som att jag skulle gå ner.
Nej, men det är som att jag skulle så här, fria till Joel på din 50-årsfest.
Ja, eller på mitt bröllop nästan. Ja,
alltså steal my moment. Mm. Man, förbjudet.
Men sen måste man också säga lite apropå det vi pratade om med mitt bröllopsdilemma. Så här, man måste ju ändå försöka se lite bortom sin egen... sitt eget behov och synas och
höra. Du gifter med mig!
Och han mår ju så dåligt och det är så pinsamt. Och på vägen hem får han då, ja, men det är säkert påhittat ett spel. Han tackade förmodligen och sa så här, gud, wow. Det var oväntat och så här, försökte liksom skyla över det. För annars skulle hon inte, ett år senare när han fyllde år, säga så här, ja, men nu i år så som det blev så lite märkligt sist så... Har jag en annan födelsedagspresent till dig? Och så tar fram, googla för er som inte vet vad VHS är. Det är en sån här gammal...
kassett som man såg på film förr i tiden.
Det mest spännande man kunde vara med om. Kolla på VHS-video.
Oh ja.
Alla 80-tal. Och då har hon alltså tillsammans med ja, balletten och opera igen spelat in en liten video där hon dansar och skuttar omkring. Hon sjunger väl också? Om man inte missminner.
Ja, jo. Nej, och hon, ja. Mm. Och då jag tycker den här scenen är så jävla bra. För den är så sjukt jobbig.
Ja.
Man får ju verkligen sympati för honom där.
Men hon har att ju ingen självinsikt.
Hon har inte tolkat honom överhuvudtaget. Nej. Utan det är bara me, myself and I.
Liksom, hon har liksom hela tiden. Ingen självinsikt. Utan, och det är också ett sätt för henne tror jag att visa sig. Okej, det kanske har varit jobbigt. Så här, men kolla, till och med det här gör jag för dig. För att visa också att han gör ju mycket härligare och snyggare också än den där Camilla. Alltså det är såklart.
Det är
hennes sätt att liksom på något sätt behålla kontrollen över situationen. Men då börjar jag tänka så här, det är väldigt roligt. Diana moments. Det är någonting som...
när man inte har varit, vad ska man säga, inte varit lyhörd för situationen.
Precis, och det handlar ju faktiskt väldigt ofta och om nästan en biblisk kärlek till personen man gör det här för.
All I want is to be loved. It's all any of us want from you.
Att man liksom inte ser sig själv i kontextet att såhär, nej det där var så jävla felval. Och vi har ju några sådana i livet, ganska många. Och då började jag tänka på det och det var så jävla roligt. Och då tänker jag att du ska få äran att börja med ett Diana moment.
Åh, vad trevligt, tack snälla. Jo, tack. Men jag var på en dejt, det här är ju väldigt länge sedan, med en kille som jag var otroligt intresserad av. Och är ju så mycket kärare i den här killen än vad han är i mig. Alltså för honom är jag en dejt. För mig är han min stora kärlek som jag ska gifta mig och skaffa barn. Men jag är ju redan, jag står ju och väntar med klockan vid altargången. Där är jag mentalt i den här dejten.
I bought this ring.
You can propose at the table. I give it to you and it's, I act like it's a surprise, okay? We're all agreed on this one. Okay. Hur som helst så går vi på den där dejten. Han bjuder också. Jag märker att det går ganska bra. För helt plötsligt säger han så här, tja, vill du hänga på och träffa mina kompisar? Som är liksom ett parvänner till honom. Så vi går till då gamla Lydmar, som är mitt emot restaurang Brillo idag. Och sitter på deras utservering. Och när han går på toa så frågar då hans tjejkompisar, tror han tycker om mig?
Nej. Nej, vadå? Om henne själv?
Nej, jag frågar då hans bästa tjejkompis.
Ja, jag trodde hon frågade.
Ja, så här, tror han tycker om mig? Tror det går bra? Och hon blir så ställd, för hon är ju så här, wow, så här, I'm protecting my friend. Alltså förstår du den här känslan? Hon bara, ja, men det går nog ganska bra. Och på vägen hem, då ska vi slå sällskap till Söder, så går vi hem. Och då försöker jag kyssa honom och han böjer bak ansiktet. Och då tror jag att det är klart.
Böjer han bak ansiktet?
Han böjer liksom, han backar min puss.
Nej, vad förnedrande.
Så fruktansvärt förnedrande. Så helt plötsligt så här, för att hon är ju lite så här, hon vill ju vara snäll mot mig. Så hon skyddar ju sin kompis men försöker väl också så här verifiera att så här, you go girl, liksom. Mm. Lite så. Det kan nog gå bra, du får kör på mig försiktigt, liksom. Han är precis, han har gått han och singel ett tag, men han är kanske lite sårad fortfarande. Så jag bara, gud, och då tänker jag så här, gud, han är sårad, han behöver mig. Ja, och så går vi hem då efteråt, vi är på väg, han bor på Söder, jag bor på Söder, men på olika platser. Men på bron vid Slussen över till Söder får jag då feeling och tänker så här, det här har gått alldeles för bra och snart ska vi dela på oss. Det är dags för mig att göra ett move. Så jag böjer mig fram, liksom, och jag är ju också mycket kortare än honom, förstår jag. Så här, försöker så här, hoppkyssa honom, varav han då vänder bort ansiktet. Och så här, nej. Vi ska inte. Men, och så fortsätter vi då gå.
Kunde han inte bara kyssa lite och
jävla taskigt.
Det kan man.
Det här är också en indirekt en kollega. Alltså han jobbar på en reklambyrå rakt över gatan, så vi har ganska mycket att göra med varandra. Så efter den här ska jag ju då torteras med att träffa honom år ut och år in efter hoppkyssen.
Sen blev det liksom inget.
Det blev inget.
Det tystnade bara.
Det tystnade.
Oh, jag
alltså, fruktansvärt. Det var mitt gärna moment.
Mm. Okej, då drar jag mitt av.
Ja.
Det kommer ju komma fram så många.
Fruktansvärt många.
Nej, men jag hade precis träffat Mattias och vi skulle på vårt första gemensamma bröllop. Vi hade liksom hängt någon månad och jag hade också köpt faktiskt en vinröd prinsessklänning med guld och strass.
Oj, man har rött på bröllop.
Ja, det var väldigt fint. Det urartade direkt. Jag träffade någon gammal kille som jag typ så här, ska stoppa in tungan lite på.
Varför ska du alltid göra det?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag tänker att det kanske ligger i mitt DNA.
Okej, att du har en kotugga.
Det kanske är från mormor Inga.
Ja, det är mycket som har med mormor Inga att göra.
Det är fast. Tror att jag inte fick 44 i skolan.
Du har ju bara 42.
Vi kan ju prata om hennes pumps någon annan gång. Min pappa Marianne slängde i väggen. Men hur som helst. Ja, och vi är där och vet, han är så stressad. Det är liksom Mattias.
Ja.
Det är första gången det är ett jättestort bröllop. Frida Urban skriftar sig. Och Frida förväntar sig då att jag ska hålla någon form av tal.
Mm.
Men redan efter de 22 glasen champagne under fördrinken. Jag har ju liksom gått över alla Diana-gränser som går. Så hela den här middagen går då ut på att jag sitter och skriver tal på olika papperslappar. Som jag ska hålla det här talet.
Jag blir bara stressad, jag hör det.
Och den här ganska liksom vd-snubbarna som sitter på varsin sida av mig som tycker att det börjar bli ganska jobbigt med den där liksom halvpackade bruden som bara sitter och snurrar papper och skriver så här bra! Och hennes nya snubbe som är så stressad över vad det här ska bli.
För att han, är han stressad över dig eller överstressad över situationen?
Nej, stressad över att jag ska gå upp och hålla ett katastroftal.
Ja, det har ju hänt ett par gånger.
Ja, och...
Vi kan köra anstånd.
Nej, han är bara så hela kvällen, han blir mer med svett. Och jag ska in på toa och vi ska sex. Och liksom, det är bara pågår. Va? Och pågår och pågår.
Hur fan får du in det här på schemat?
Mycket. Jag är snabb där, jag är nykär.
Ja.
Och sen precis då så tänker jag så här, ska jag hålla mitt Diana momental då? Men då då är det så här, välkomna, då är det hela hans handelskör som ska sjunga då någon så här, ja, det är välkomna. Så det blev liksom Mrs. Hannigan från musikalen Annie som ska gå upp med sin glas i handen och hålla sitt katastroftal. Räddas då i sista sekunden av en gosskör från Handels.
Oj. Mm. Jaha, så det blev inget tal?
Nej.
Du slapp?
Det blev liksom inget gärna man som du var.
Men skulle du hålla ett spontantal? För
nej, det skrev på lappar.
Ja, men du hade bokat upp att du skulle hålla tal.
Ja.
Ja, ja, du var ju adresserad
hos... Och Frida var ju också sen, ska du inte hålla tal och sådär. Men,
Det verkar vara jobbigt. Ja, men nu är båda så svettiga så måste vi gå och duscha. Eller ska vi ta vårt spännande case för veckan? Alltså, Lilla Lördag Stories är ju vårt nya tema här. Som avslutar alla poddar från och med nu den här våren. Så kan vi väl gärna feedbacka, tycka till, gärna skriva kommentarer. Gå in i våran Lilla Lördag podcast, följ den om ni inte gör det.
Och gärna då lite Diana Moments.
Gärna era Diana Moments. Kan vi läsa upp de allra bästa? De kan ni skicka som DM.
Precis, och jag kommer även återkomma till det under Lilla Lördag Stories då, som handlar om Lorena Bobbitt.
It's one of the most talked about stories of the year.
The case has struck a nerve.
The sordid details of a marriage gone berserk. The Bobbitts could only get more attention if they were starring in a TV movie.
This case won't go away. It continues to be in the public's mind.
It really took the world by storm.
The 24-year-old manicurist from Venezuela is accused of severing the penis of her husband, 26-year-old John Bobbitt, while he was sleeping.
From the moment anyone heard about this story, it was what? Because it's mythic.
Lorena Bobbitts namn finns ju faktiskt fortfarande kvar i mångas medvetande i alla fall. Det var alltså den här kvinnan som tröttnade på sin mans upprepade våldtäkter, krökande och misshandlande. Och helt sonika gick in med sin 7-inch knife och kuttade av hans snopp och satte sig i bilen och kastade ut genom fönstret. Eftersom hon, I quote her, couldn't drive that well with that thing in her hand. Välkomna till Lille Lördag Stories.
Lorena's act was a fundamental attack on a man's manhood. It caught everyone's attention.
And the first thing everyone wanted to know was why. What drove her to it?
Idag ska vi prata om, ja, man kan ju säga att det har kommit runnit nytt vatten under bron. I fallet Lorena Bobbitt och John Wayne Bobbitt.
Ja, precis. Det var roligt. Jag pratade med Joel i morse och jag var så här, men du vet, Lorena som skar snoppen av sin man. Mm. Han hade ingen aning om den här historien.
Nej.
Så han började ju googla direkt och hur spännande det här var. Det här var ju ändå en av de stora historierna på, crime-historierna på 90-talet. Och här pratar vi återigen om det här paradigmskiftet som vi pratade om tidigare. Hur vi värderade som kvinnor och var fokus låg. Mm. Det här är ett av de många mediebrott där kvinnor porträtteras i dålig dag under tiden männen höjs till skyarna.
Precis, och en liten passus bara. 1993 när det här som faktiskt har blivit ett av världens mest kända fall.
Mm.
Måste man säga. Det har levt länge. Såklart på grund av sin morbida utgång som då har hotat en hel manlighetsgeneration under 90-talet. Det här var det värsta som kunde hända. Hur kunde hon ge sig på hans manlighet?
Exakt, fallosymbolen. Men det här är ju intressant för att den här historien har fått helt nytt ljus post Me Too, precis som Amanda Knox och ganska många fall. Så vi ska gå igenom det helt enkelt.
Precis. Det nya ljuset handlar om den 4 avsnitt långa dokumentärserien som kom ut på Amazon 2019. Och även den filmen, då, spelfilmen som kom ut 2020. Och det är faktiskt första gången som Lorena i alla fall berättar sin historia.
This story was irresistible.
What did he do to make her do something like that?
Nu börjar vi.
This was a modern love story. Boy meets girl. Boy falls in love with girl. Boy marries girl. Girl cuts off boy's penis.
1993 kommer en man in på ett sjukhus i en liten stad utan sin penis. Enligt läkaren har han förlorat en tredjedel av sitt blod och urologen som arbetade med operationen förklarade att han var väldigt orolig att mannen skulle behöva sitta ner och kissa som en kvinna resten av livet. Mannen som fått sin penis avskuren heter John Wayne Bobbitt och hans dåvarande fru Lorena Bobbitt hade tidigare den natten tagit en kökskniv och skurit av sin dåvarande makes penis. Och i en tv-intervju efter händelsen får John frågan om varför han trodde att Lorena gjort det här och han svarar: jag skulle lämna henne, jag sa att vårt förhållande inte funkade. Hon ville få det att funka och vara kvar i förhållandet och hon blev sårad av att jag försökte göra slut på det. Men så var det ju såklart inte riktigt. För när polismyndigheten i staden blivit varse om den här händelsen så skickar de två poliser till Bobbitts lägenhet. De ska då försöka hitta Lorena och det försvunnar då kuken, om man ska säga. Men när de kommer fram så hittar de sig vare sig Lorena eller Snoppedonin. Och i den här dokumentären då så är Lorena, polisen noga med att poängtera hur de till och med kollade i diskmaskinen. Han säger, men överallt låg det broschyrer och affischer rörande våldtäkt och våld i nära relationer. Men trots bristen på såväl gärningsman som försvunnen penis så hittade polisen ändå någonting intressant i lägenheten. Och det var de här broschyrerna och affischerna rörande våldtäkt och våld i nära relationer. Mm. Och vi måste också understryka det som du inledde med, att det här var då 93 och många utav de amerikanska staterna hade liksom, det fanns inte ens en lag kring våldtäkt i hemmet.
Nej, precis. Och det är väl en av de senaste lagarna som har trätt i kraft i kvinnofrågor generellt. Att män har ju fortfarande fått våldta på annan plats, men i hemmet har det varit helt okej.
Ja, och det här, det var ju liksom många filmer som tog upp det här ämnet där i början på 90-talet. Kom du ihåg Thelma Lewis?
Ja, Erin Brockovich. Alltså det var ju många kvinnorörelsefilmer. Alltså första tydliga feministvågen där man var så här, vi är inte bara något man tar i och ligger med när man känner för det, eller slår, eller vad fan man nu vill studsa mot, så att säga.
Mm. Men det var ju också det man, i alla fall i den här amerikanska dokumentären, så säger då Lorena att he had a bad day, eller han har druckit för mycket och sådär. Det fanns alltid någon förklaring och det handlade liksom aldrig om kvinnan.
Nej, alltså man ville ju hela tiden skydda mannen. Det var ju orsak och verkan som gjorde mannen till ond, för mannen var alltid god. Jag lyssnade på Engla Höglund-dokumentären i P3-dokumentär. Och där pratade Leif Silbersky om den gode och den onda Anders Eklund. Att den goda Anders Eklund har inte begått det brottet, utan det är den onda Anders Eklund. Och det är honom vi ska straffa, inte den gode. Och det sa ju han då i rättegången som skedde under 2008.
Men det kanske allra viktigaste som hände 1993, det var ju ändå Susan Faludis bok Backlash.
Mm.
Kom du ihåg den? Den rörde ju verkligen om det i grytan. Och hon undrade då, så här, vad är det som har gjort det? Det var en väldigt förvirrande tid. För först var det 70-talet.
Mm.
Som ändå var väldigt frigörande för kvinnor. Även om det också har blivit en backlash-känsla med p-pillret. Men man kunde skilja sig, det fanns p-piller.
Ja, det var första steget.
Precis, och sen kom liksom 80-talet. Och vad är det som händer, Anita, alltid då när kvinnor försöker slå sig fria? Vad händer då några år efteråt?
Ja, men det kommer ju alltid en backlash.
Mm. Så att det här tog den här boken upp. Och liksom jag kan säga att så här, kvinnor började väl, vad ska man säga, tänka på liksom, de undrar väl varför, dels varför de var förvirrade, men dels också, vad ska man säga, ja, vad man ska liksom, att man kanske skulle börja stå upp för sig själv, kan man väl säga. Hur som helst så hittade poliser och broschyrer och affischer angående så här, våldtäkter och våldnära relationer i hela lägenheten. Men det här var ju då i sann 93-anda ingenting man fokuserar på. För att det var ju väldigt viktigt att man hittade penisen. För att sjukhuset behövde ju den för att rädda då mannens värdighet. Så den här polisen valde att inte lägga någon större vikt vid huruvida John Bobby kunde vara en sexualförbrytare eller hustrumisshandlare. Utan vid det här laget så var ju då var polisen säker på att Lorena hade svalt penisen och sökte då efter henne. Men hon gick själv till polisstationen och lämnade över sig själv. Och nu hade hon samlat mod för att så här, anmäla John för de här sexuella övergreppen han hade utsatt henne för under en längre tid. Vi kan väl lyssna lite på vad hon säger.
In the course of your marriage, did you become pregnant by John?
Yes, I did. I was very excited because, I wanted to have a child.
What did he say? Do you remember?
He said that I would not be able to raise a child.
Did you have the abortion for him?
Yes.
You felt you would lose him without it?
I don't want to have a child without a father.
Did you say no to his sexual advances? Did he physically and sexually abuse you?
It was frequently. It was every time he will hit me, he will just try to force me into the sex again.
Did you equate this with rape as you knew the word?
Yes, in many occasions I said, I think you are raping me. This is not what you're supposed to do to me.
Men såklart så var ju polisen inte så intresserade av det här sexuella övergreppet, utan de var intresserade av att hitta snoppen. Och så här var det, att hon berättade för polisen att hon vet inte varför hon gjorde det här. Hon hade bara fått nog.
Mm.
Och jag måste tänka lite på om man ska prata om makt då, ju liksom psykologipunkt, så är det så här, ja, det var ju den här snoppen som hade förstört så mycket i hennes liv, liksom, de här våldtäkterna. Så att jag, det är ganska symboliskt att man kör av den.
Ja, det är ju så här en vild tanke som alla kvinnor har när man är riktigt arg.
Ja. Jaha.
Nej. Nej, men den har ju blivit liksom ett fundament för någonting. Det är nästan känns som det skulle kunna vara en scen från Medea, förstår du?
Men ja, det är verkligen en grekisk mytologiscen. Men Lorena säger att hon minns ju ingenting när det har skett. Så hon sätter sig i sin bil, men jag förstår att man vill kanske dra.
Ja, alltså jag tror att så här, begår du ett sånt ilskbrott, då drar man flykten.
Men jag tycker också, det som händer är att hon tycker att hon har för mycket i händerna så att hon...
Det är jobbigt att köra bil.
Ja, nej, men hon tycker att hon har för mycket i händerna så att hon kastar ut den genom fönstret.
Precis, och den landar i ett dike.
Precis. Och,
nära, vad heter det, nagelsalongen där hon jobbar.
Precis. Mm. Och det här har de då lokaliserat poliserna och de hittar den där lilla stumpen, springer över till 7-Eleven-butiken på gatan över och hämtar en sån här liten plastlåda med is i.
Ja, jag var inte egentligen en sån här, du vet, pappkartong som man får take away mat.
Precis, precis.
Så de la lite is i botten och sen så la de ner penisen där och åkte till sjukan.
Precis.
Och räddades och räddas kan.
Ja, och det gick tydligen ganska bra. De åker då ilfärd med denna klenod och åker tillbaka till sjukhuset och under en typ 9 timmars lång operation så lyckas man då... sätta tillbaka den här manicken. Och i porrfilmerna som han senare deltar i så ser man att det har funkat.
Ja, han får alltså 3 porrfilmskontrakt. Varav en heter John Bobbitt Uncut.
Precis.
Findigt nog.
Väldigt findigt.
Men... Och han besöker också talkshow-host där som då varit väldigt hyllade under 90-talet och 00-talet. Som är då Howard Stern. En profil som också haft olika former av sex porrshower på olika porrdistributionskanaler. Där han säger så här, det är klart du inte har våldtagit henne. Hon är ju alldeles för ful. Så att då var det avskrivet helt klart.
Precis, men om man ska titta tillbaka lite på hur det kunde bli så här så handlar ju väldigt mycket om den amerikanska drömmen tycker jag.
Mm.
Lorena är ju uppväxt i Ecuador. Med sin pappa. De var ju ändå medelklass. Pappan var tandtekniker och mamma var lärare. Men hon är ju uppvuxen under så här strängt katolsk liksom, ja, reglemar. Så hon får inte dejta någon och hon får inte lära sig något annat språk och hit och dit. Så att, under en semesterresa då i Washington DC. När alla körsbärsträden blommar och... Ja, men du vet, det är bara så här härligt om man är 16 år och tänker så här. Då tänker man så här, det här är hit ska, det här är this is the American dream. Så några år senare flyttar ju hon till familjens vänner då i Manassas och börjar då sin utbildning till nagelskulptris. Och hon flyttar alltså dit, hon kan inte ett ord engelska, hon har inte en spänn på fickan.
Nej.
Nej.
Och så ser det ju ut för många immigranter i USA.
Ja, och det finns ju såklart då en rädsla över att inte få vara kvar och få ta en del av den här amerikanska drömmen som för henne då blev en mardröm.
Mm.
Och en kväll träffar hon då John Wayne Bobbitt på
den lokala puben.
Precis, och han krökar ju på i vanlig ordning och glömmer plånboken och hit och dit. Och han har beskrivit sen att han tyckte att hon hade söt accent. Men när man ser honom i de nya intervjuerna då för BBC så... Har han det där, du vet, kvinnoföraktigt i ögonen. Han säger så här, men jag kan ju knappast förstå vad hon sa. Hon kunde ju inte prata engelska liksom. Direkt få till en liten tryck där. Så ja, de börjar dejta i flera månader. Och de går liksom, ja. Hon har med sig de här syrrorna då i familjen hon bor hos. Som förkläden. Så att, och till slut så handlar det om att hon kanske måste, hon får inte green card så de gifter sig. Och apropå Diana Moment så är de och badar i en pool och han hittar då en ring, en guldring på liksom poolets botten. Han har ju liksom ingen betänklighet att det kanske är någon annan, utan då friar han till henne. Och sen börjar det.
För att charmigt.
Han är ju liksom en douchebag. Han vill inte jobba, han krökar.
Ja, han är för detta marinsoldat. Ganska grov, liksom. Alkoholiserad. Också säkerligen traumatiserad av upplevelser han har varit med om.
Jo, men han är ju uppvuxen med sin knarkande mamma och sin pappa då som våldtar mamman och misshandlar henne. Så att han och hans två bröder hamnar ju hos Denise.
Mm.
Och växer upp dem med 4 låtsasyskon, man ska säga. Men väldigt kärleksfullt, religiöst. Det är egentligen inget fel på uppväxten. Men det är ju liksom...
Om man blir skadad från så ung ålder så kanske det är svårt.
Jo, men det är också så här, förlåt, men 90-talets smås... Eller vadå, 90-talets trumpisterna, mentalitet på så här... Det kom ju också under rättegången, så här, eller när hon återberättar, när hon till exempel blivit misshandlad i bilen. Så, ja, men det är inte så att han inte blir påhejad av sina storebrorsor.
Nej.
Ja, men man ska liksom hålla käften, sära på benen och ta emot både det ena och det andra i alla fall. Det som är så intressant som vi pratade om är att han utmålades då som offer för sin tid då.
Ja, han har ju blivit av med sin manslem. Det är ju det största brottet i mänsklighetens historia.
Precis. Och han blev då beskriven som en före detta marinsoldat och så här, the good looking guy. Och det berättade Lorena också att hon... tyckte att han var väldigt snygg och han var liksom, vad ska man säga, han porträtterade ju för mänskliga, liksom, för kroppsliga bilden av hur hennes amerikanska drömliv skulle bli med den här mannen. Men det blev ju en mardröm.
Ja, och det här har ju också liksom, det här var ju inte bara någonting som porträtterades i crimefallen. Det var ju en av de givna grejerna man skämtade om i stand-up-sammanhang och på talkshows och late night med Letterman. Alltså allt, det har ju pågått som en cut it off eller like Lorena did. Eller, alltså man har ju refererat till det här på olika sätt, eller John Bobbitt. Eller, ja, man har refererat till det här ur både kulturellt och crime-sammanhang.
Precis, och det som jag tycker är så fascinerande nu när man lyssnar på de här gamla stupparna, eller ja, men Whoopi Goldberg till exempel har ju en stupp om där.
She should get some time off. She should. Because she told them where the dick was. See? I would not have told them. That's right. Uh-uh. Find it, motherfucker. You know, find it. Uh-huh. You so attached to it, see if you can sniff it out.
Det är ingen som tänker på kvinnan bakom.
Nej.
Det här blev ju en liksom sjuk industri med koppar och t-shirts och ja, men som sagt porrfilmer och allt möjligt. Men medan Lorena då ändå tog ett steg tillbaka, fortsatte jobba på sin nagelsalong och ja, men liksom, vad ska jag säga, så här, försökte göra någonting av ja, men att inte vara ett offer, så hämnades ju då, kan man väl säga, John då genom att så här, men spelade sina porrfilmer, var med liksom, som en kul stackars kille i olika tv-shower. John Stern, Howard Stern, samlade in pengar till hans snoppförstoring.
Mm.
Ja, men det var sköna killar.
Ja, men det är sköna killars klubb. Och Lorena blev ju faktiskt dömd för det här, men blev också friad.
Mm. För att om man jämför då med Johns, hur samhället såg på honom, så var ju han ett offer då. Bara, han hade gjort alla rätt, han hade tagit hand om den här kvinnan. Han hade bland annat tvingat henne att göra en abort, vilket också påverkade henne väldigt mycket såklart. Men Lorena, liksom, hon blev ju dömd då som en svartsjuk kvinna som gick över gränsen på grund av att hennes make då ville lämna henne.
Ja, men hon blev också dömd bara för att vara en temporär sinnesförvirring.
Så att under rättegångsdagarna, som faktiskt bara var 5 dagar, där han då också framstod som en ganska skön kille, han kanske hade 5 good days.
Mm.
Då märker man också på henne hur otroligt jobbigt hon tycker att prata om det här, och också att, som hon har sagt efteråt så många gånger, ingen bryr sig om varför hon gjorde det. Det blev bara ett jävla spektakel.
Att han hade så här analt våldtagit henne så många gånger så att hon liksom var tvungen att uppsöka sjukvård. Det var ingenting man pratade om. Liksom. Mm. Utan allt handlade bara om hans mans dom.
Men det handlar också om så här att kvinnor har ju alltid i media framstött som hysteriker, galna och svartsjuka. Men det är ju hur vi väljer att porträttera dem. Jag tror att det är väldigt få kvinnor som beter sig så här. Jag har ju en kompis vars mamma som faktiskt stoppade kniven i sin man efter den 2000:e otrohetsaffären. Alltså, det finns någonting som skapar det här, att man inte heller har några juridiska möjligheter att stå upp för sig själv.
Mm.
Vilket också hela det här, som du säger, Erin Brockovich och liknande. Så John Bobbitt blev inte dömd då, trots att det fanns väldigt många vittnen som berättade hur Lorena då ofta hade blåmärken på armar och nacke och hade blivit våldtagen och sådär. Och det är just 1993 som marital rape, äktenskaplig våldtäkt, då blir olagligt i alla 50 delstater i USA. Men det var ju i princip omöjligt att visa den här våldtäkten inom äktenskapet, och som sagt, John Bobbitt blev inte dömd.
Nej, men sen så, ja, vad man ska säga, det finns ju någonting med karma ändå som är intressant i just det här fallet också, för att hon gick ju tillbaka och levde sitt ganska försiktiga liv, jobbade på nagelsalongen, undvek medias ljus i mesta möjliga mån, bytte efternamn. John gjorde liksom 100% i mediekarriär och triumferade vidare. Men redan 1994, det vill säga ett år efter det här, så blev han anklagad för att ha slagit då Christina Elliott, en 21-årig ja, vad ska man säga, strippa. Och för några år efter så blev han dömd för misshandel på några andra kvinnliga partners, varav en var en grov våldtäkt.
Precis, så att Lorena blev frikänd och fick ja, tillbringa några veckor på
rättspsyk.
Precis. Men Lorena bestämde sig för att inte se sig själv som ett offer, utan ville ha tillbaka sitt jobb som nagelskulptris, och det gjorde hon. Och hon återkommer till varför då samhället sällan fokuserar på varför hon gjorde som hon gjorde, och att man liksom missar den rapporteringen i media. Och det var ju lite det som hände, men inte hände också för också, men att man så här, man ser kvinnan, bilden av den ondskefulla, svartsjuka, galna kvinnan, så att man glömmer evidensen, så att se vad som finns bakom. Det är väldigt tydligt, och de har ju också gjort några poddar tillsammans och har blivit nära vänner. Jag tycker det var väldigt spännande, för att vi har ju gjort en, ni kan gå in och lyssna på den, vi har gjort ett crime-avsnitt.
Ja, vi har gjort ett par Lille Lördag Crime om Foxy Noxy, det vill säga Amanda Fox, som anklagades för mord på sin italienska pojkvän i Italien och faktiskt satt i fängelse i över 5 år innan det bevisades att hon var oskyldig.
I think that people expect people like us to crawl under a rock of our shame and die. And we are showing that not only are we the characters that you thought we were, but we have every right.
Yeah, and we're human beings. Yeah. Just like you, people sitting in the right now watching television. So we are human beings, we're women, and you know, we can support each other.
So den här julnatten där Lorena skar av sin mans penis förändrade ju hennes liv för alltid. Och jag måste ändå säga att även om då under de hårdbevakade rättegångarna, även om hon liksom, vad ska man säga, hon slapp fängelse eftersom hon ansågs ha lidit av en tillfällig psykisk störning. Och jag vet att vi ska lyssna lite på ur en scen från förhören med henne, och de är verkligen hjärtskärande. Hon gråter, hon kan inte andas, och hon återkommer där. Det var som ingen brydde som varför jag gjorde det jag gjorde. Och vad ska man säga, Lorena Bobbitt har ju fortsatt egentligen, trots att hon har skaffat ny man, och barn, och jobbar för kvinnors rättigheter, verkligen, så har hon ju ändå förblivit ett skämt på något sätt.
Ja, men jag hoppas verkligen att hon får sin upprättelse. Jag känner också att hon börjar få det. Och det är ju såna här grejer som man blir lycklig av MeToo efteråt. När man ser att faktiskt historien börjar sakteligen förändras. Inte på kort sikt, men definitivt på lång sikt. Och kanske framför allt för de saker som har hänt bakåt i tiden.
Precis, och när man ser Lorena tycker jag att man också fattar hur jävla viktig MeToo har varit. För att även om Lorena, som du säger, som jag sa, ansetts vara ett skämt, så ser man då i dokumentären då att John har ju blivit åtalad och dömd för våldtäkt.
Mm.
Men när man ser dem sitta i de här olika dokumentärerna, så förnekar jag att han någonsin skulle ha gjort någonting. Men om man tänker sig med 90-talets ögon, så tycker alla att han var en hel eller kille som...
Han var en gullig, snygg kille från college, boy next door.
Men så är det ju verkligen inte. Och det som hände då med MeToo var att alla de här liksom spektakulära fallen som Harvey Weinstein, Kevin Spacey och R. Kelly. Så i alla fall, jag tror att det som hänt är att förändringarna har fortsatt i vardagen. Det här spektakulära som har synts i media har ju stärkt jävligt många kvinnor, inklusive dig och mig.
Absolut.
Vilket liksom gör att vi ändå... Jag menar, det är många som har banat väg som har fått stå ut med mycket skit. Jag måste bara säga att det är beundransvärt att hon dels bor kvar i den här lilla staden, jobbar kvar på samma ställe och har liksom gjort någonting. Jag menar, hon har blivit en röst för kvinnor som varit med om samma sak. Det går liksom inte längre att vända bort blicken, kan man säga.
Nej, och jag tycker som sagt karma lagen har fått sin rätt här. Hon trägen vann. Hon höll käften och vann i slutändan.
Lorena says that faith is what guided her all these years.
Have you forgiven John?
I forgive him, but I don't forget what he did to me. I mean, sometimes they're very, I mean, things like that you just don't forget.
Did it take a long time to forgive him?
I would say yes and no. Yes, because I didn't understand why he did that. But I mean, I don't live with a grudge. In order for me to move forward, I have to be happy with myself. And one of the things that I have to understand is learn to forgive. And I forgive him. But I never forget what he did to me.
Men det här är en historia som har levt länge, och som sagt, det var liksom en sensation när det hände. Hela världen rapporterade om det här under lång tid.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Tack.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.